Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bara dåliga besked. Våran bror har avlidit. Jag var såhär, okej. Sen jag gick av bilen, vart är han? Han bara, Faisa, du vill inte se honom i det skiftet. Jag bara, jag bryr mig inte, vart är han? Vart är det han ligger? Fattar du vad jag menar? Och då han var såhär, Järvafältet. Och jag var såhär, Järvafältet? Varför ska han ligga i Järvafältet? Vad har han att göra i Järvafältet? Han har ingenting att göra i Järvafältet. Och då jag blir arg istället. Jag går från att vara chockad till att jag blir arg. För jag säger, varför ligger han i Järvafältet? Vem är det som har tagit han till Järvafältet? Vad är det du inte berättar för mig? Fattar du min inne? Jag bara, vad är det som har hänt? Så han bara, Faisa, du är uppe i varv just nu. Han bara, det är inte läge för dig att gå.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här veckan har vi en gäst som har slagit stort i Sverige med sitt skrivande. Hon är även någonting som jag stolt vill säga faktiskt, poet. Och det är en av andra poeter som vi faktiskt har här hos Dialogiskt. Hon är aktuell med boken Ett ord för blod. Välkommen.
Tack så mycket.
Faisa Idle.
Tack för att jag fick komma.
Här ska du få kolla. Hur mår du?
Det är bra med mig. Hur är det själv?
Ja, men jag mår bra. Jag är tacksam att du valde att komma hit. Till slut, vi har väl haft en liten kommunikation om det. Känns som det är längre än det senaste halvåret. Det känns som det är typ 2 år sedan. Men så är det inte. Grattis med ditt släpp. Den har ändå gjort ett stort avtryck i författarskapet Sverige. Hur känns det att ha släppt en bok och framförallt en bok som har varit väldigt uppskattad och en bok som liksom ger ett avtryck och som berättar en helt annan historia än vad vi får höra från tjejer med din bakgrund?
Det känns otroligt för att jag trodde aldrig att den skulle slå som den gjorde och att människor även skulle uppskatta en kvinnas röst så mycket som de har gjort. Så för mig det är otroligt faktiskt.
Jag vill ändå passa på att fråga dig, för du säger så här, en kvinnas röst. Jag menar, kvinnors röst har ju hörts på många olika sätt. Men det är verkligen inte många som har berättat från den sidan av. Vi har ju gängkriminaliteten, vi har ju den här våldsspiralen som har ökat markant. Och framförallt Järvakonflikten. Du är ju den första än så länge.
Ja, det är därför jag uppskattar mitt släpp så mycket, för att det är ju väldigt många ifrån mitt område och det är väldigt många grabbar som har fått en annan syn på grund av att jag har uttryckt mig. Mm. Och jag trodde ju att jag skulle få mer hot än kärlek, men det har inte varit så. Det har varit en kille som jag har träffat på ute som har hotat mig typ. Men jag gjorde en polisanmälan och efter det och innan det har jag inte hört någonting. Så för mig det betyder ju någonting att det väcker en tanke hos dem. Men även att tjejerna känner sig trygga i min litteratur. Och det betyder ju allt för mig. Och att de också har gjort egna kliv i deras egna liv på grund av Ett ord för blod.
Mm.
Och att mitt mod har gett dem mod. Så för mig det är otroligt.
Mm. Vet du vad? Jag blir drabbad av din bok. Alltså, den gör ett avtryck på även mig. Med min historia och vem jag är och sådär. Men jag vet också att den har gett jättemycket avtryck på gemene man, vanliga Svensson där ute. Hur känns det?
Alltså otroligt att jag blir inbjuden till väldigt vackra rum och ska tala till väldigt stora människor. Mm. Och att jag fick höra för någon vecka sedan att Socialdemokraterna hade använt sig utav min bok och även läst ut den. Och den är med i en av politikernas rapport i år. Så för mig, det låter ju helt sjukt för att jag trodde aldrig i min djupaste dröm att politiker skulle använda sig utav min bok. Och även Södertörn har en litteraturkurs som de använder sig utav min bok. Och det är sjuka grejer för jag har inte ens gymnasieexamen. Alltså.
Men du har talets gåva. Du har talets gåva.
Yes.
Och det räcker ju faktiskt. Verkligen. Och du skriver fint. Tack. Jag lyssnade på en... Jag vet inte om det var från, alltså jag vet inte om det var från ortens poeter. Det var någonting. Alltså jag skulle ljuga om jag exakt kommer ihåg vad det var jag hörde, men det var häromdagen. Och jag hade hört den förut, men nu när jag lyssnade med helt andra öron så var det var så skarpt. Och du sätter verkligen ord på det som man inte vet. Även om man inte vet vad du sätter ord på, så bara känner man så här, okej, det här förmedlar du perfekt. Ett ord för blod. Titeln, berätta om den.
Jag skrev den när jag var 16 eller 15 år gammal.
Mm.
Och då hade en av mina närmaste killkompisar förlorat sitt liv.
Mm.
Och jag minns att jag var i Karolinska och inte kunde förstå vad som hände. Chocken var så stark.
Mm.
Tårarna kom inte fram. Så jag tog fram en servett och en penna och började skriva. Och ett ord för blod stod där i servetten. Så den har legat med mig så länge. Och även min dikt skrev jag några år typ efter. Och jag minns att när jag var portens bästa poet. Jag hade hört alla poeter, du vet, de pratade om deras mamma, pappa, kärlek, kille, du vet såhär. Och jag kom in med min text som jag hade skrivit klart. Som jag hade påbörjat i sjukhuset då. Och hela publiken var tyst i några sekunder. Och jag var såhär, aha, oj var min dikt så dålig. Men efter några sekunder kom applåderna. Och där och då förstod de ju inte vad jag försökte uttrycka förrän många år efter. När alla blev drabbade av våldet. Så det är därifrån min titel kommer ifrån. Och jag kände det var viktigt.
Vad känner du när du får en bekräftelse på att det du vill förmedla har landat hem? Vad känner du?
Alltså, det är ju någonting som ryser runt i min kropp. Och jag känner, det känns ju otroligt för en konstnär och en poet. Du vet, att kunna få människor att landa i sina egna känslor. Och att jag får dem att känna någonting. För att alltså det går inte ens att sätta ord på det, helt ärligt.
Mm. Mm. Landa hem. Jag tänker att vi backar bandet lite grann. Och så går vi tillbaka hem. Vad är hem för dig?
Hem för mig är litteraturen. I och med att jag aldrig har känt mig hemma i mitt egna hem. Texterna, poesin, min penna. Det är endast då jag känner att jag är hemma.
Okej. Okay. Konstellationen hemma. Du är född i Helsingborg. Du har bott i Göteborg. Och du landade till slut i Tensta.
Precis.
Tack, tack, tack. Och det känns ju verkligen så här. Det har gått snabbt. Hur gammal var du när ni flyttade från Göteborg?
Jag var 7. Så jag flyttade till Tensta när jag var 7 år gammal.
Jag pratar ju med många människor i min vardag och i terapi och sådär. Och så brukar jag ofta komma tillbaka till det första barndomsminne. Och folk brukar kunna förklara sina första barndomsminne från 4-årsåldern. Men det brukar ofta bara vara små fragment av någonting. Men när du beskriver dina minnen som barn och sådär. Och den här flytten från Göteborg och möblerna som man sätter uppe på bilen. Och så här, och den här undran, det här barnsliga undran... nyfikenheten vart du ska. Den beskriver du så väl och tydligt. Jag måste fråga dig. Varsågod. Jag måste fråga dig. Dina minnen, är det någonting som har kommit så här i efterhand? Eller är det någonting som har varit förankrat hos dig under hela din barndom? För någonstans så har jag också... Jag vet inte om jag har läst det, men jag får en känsla av att du inte har så mycket minnen från din barndom, men ändå kan beskriva de du har knivskarpt. Har jag rätt eller fel?
Du har helt rätt.
Okay.
Jag hade ju förträngt allt som har hänt i min barndom, för att jag, det är inget jag hade velat komma ihåg. Men när jag skulle börja skriva, då är jag tvungen att gå tillbaka. Och det var ju inte så mycket som jag kom ihåg, men mitt första minne landade hos mig när jag började gräva. Och det är därför jag kan förklara de enstaka scenerna och inte allt. För att min barndom är ingenting jag vill minnas. Jag mådde inte bra som unge. Jag var väldigt självmordsbenägen som unge. Jag ville ta livet av mig när jag var, då 9-8 år gammal. Jag hade ätit upp alla min pappas tabletter och hamnat på sjukhuset. Och det är klart att mina föräldrar inte förstod vad det var. För att det var inte som att de var våldsamma och destruktiva på det sättet. Men det var ju att jag inte ville leva, för att mina föräldrar hade aldrig tid för mig. Mina föräldrar såg aldrig mig. Det var massa släktingar. Vi var 13 pers i ett sovrum. Min mamma var i Arlanda varannan vecka för att ta hem släktingar. För att hon har alltid lärt oss att det lilla du får, du ska ge. Och det leder till att de inte har tid, för de har ju massa släktingar runt omkring hemma som de ska ta hand om. Och det gjorde så att jag även var i min garderob och läste mina böcker och fann Pippi. Och Pippi var min kompis. Du vet, jag hade massa låtsaskompisar, i och med att det är klart att ingen vill sitta och leka med en ledsen unge som gråter varje dag. Och mina syskon förstod inte varför jag grät hela tiden. Och de var såhär, den här hon gråter bara hela tiden. Så det var verkligen ingen vuxen person som kunde se mig. Och det ledde till att jag var så här, vet du vad? Det här funkar inte. Jag kan inte hålla på och gråta hela tiden och vara ledsen, vet så här. Så det ledde till att jag blev väldigt rebellisk. Och vände mina känslor och blev arg unge istället. Och när jag blev en arg unge, och då fick jag kompisar. Då ville folk leka med mig. Då ville vara folk runt omkring mig. Så det ledde till att jag bara så här, aldrig berättade för andra människor om min kärlek till litteraturen. Och att jag älskade att läsa. För att det, du blir inte cool i gatan när du älskar att läsa. Så ja.
Sex syskon. Berätta konstellationen hemma.
Den äldsta, taxiförare. Och han blev taxiförare redan vid 21 års åldern. För att han var tvungen att vara en pappa när min pappa inte ville vara en pappa längre. Och han såg att det var alldeles för mycket ansvar på min mammas axlar. Och min mamma jobbade 3 jobb för att se till så att vi har det bra. Hon köpte sin lägenhet och du vet, det kostar. Så han var tvungen att ställa upp. Min andra bror är en jurist idag. Och sen så har vi min syster som även är aktiv. Hon är en mångsysslare, hade jag kallat henne, tror jag.
Aktiv, när du säger aktiv så för mig blir det fel.
Hon är aktiv, vad ska jag kalla henne?
Hon är journalist.
Journalist, ja, hon är aktiv journalist. Så hon finns på medier, så hon är med i TV4 och sådana saker. Och sen så har vi min bror Aje som är en mycket spännande sökande man. Hade jag sagt. Och sen så är det jag, poeten. Och sen har vi min gulliga lillebror som är yngst i familjen.
Okej. Om jag får så här. Familjkonstellation har ju olika roller. Och om jag drar dem så här lite snabbt utan att gå för djupt in. För nu handlar det liksom inte om just det. Men det blir ändå intressant. Ett familjesystem har ju liksom vuxna barnproblematiken. Barn, när en förälder eller två föräldrar är frånvarande, så har barnen liksom, det är som superkrafter barnen adaptar för att liksom klara av sin situation och också för att få behålla en familj. Så att det är lite så här att barn vill hellre ha en familj som inte fungerar som den ska än ingen familj alls. Och då är det så här, ett barn är duktiga barnet. Det är barnet som någonstans tar mammans roll. Hjälper till och handlar och tar hand om sina syskon. Tar dem till skolan. Sen har vi medlaren. Det är barnet som ser till så att familjens känslokonstellation är balanserad. Sen har vi ett barn som vi kan kalla för tapetblomman. Det är barnet som liksom backar undan och blir som en tapet på väggen. Och liksom bara känner av. Sen har vi clownen. Det är barnet som alltid ska vara rolig. Sen har vi rebellen. Det är barnet som sticker ut. Och sådär. Vilken av de här rollerna tycker du att du har passat bäst i?
Alltså jag hade nog sagt att jag är rebellen och clownen typ. Ja, faktiskt.
Men inte tapetblomman?
Nej, långt ifrån tapetblomman.
Långt ifrån.
Jag gör alldeles för mycket ljud för att vara en tapetblomma. Alltså alldeles för mycket ljud. Ja, nej.
Och hur har ni som barn kunnat bibehålla den här familjen som... Jag hör ju det, jättemycket kärlek ändå. Och så här, men det är ju också någonting... Alla har en uppgift. Mamma har en uppgift att det ska bibehållas. Och pappa frånvarade, då har ju han sin uppgift och så där.
Exakt.
Hur har ni som barn kunnat...
Jag tror min äldsta bror som sagt ser till så att pengarna kommer in i familjen, ser till så att allting är stadgat, så att vi, han hjälper mamma som sagt, så han och mamma är ute, så ser till så att jag har något att äta, och sen så min bror som är 2 år äldre än mig tar platsen som en man, för att de vuxna är inte hemma, så han får ställa upp. Och det ledde till att han hade stenkoll på mig. Stenkoll på min skola. Kunde komma till skolan. Bestämde vilka människor jag ska umgås med. Vad jag ska ha på mig. Vilken parfym jag ska använda. Och bara så här, basically var en äldre för mig. Så han tog rollen av att uppfostra mig och min lillebror. Och i och med att min lillebror är så lugn och inte gör problem eller någonting. Så han är tapetblomman. Hemma spelar PlayStation, medan jag lyssnar inte på någonting av min bror, av det han säger, men han ser ju till så att jag sköter mig fastän jag aldrig skötte mig. Och min syster, min syster bodde inte så mycket hemma, hon flyttade ut ganska tidigt och så, men ja.
Var det något av dina syskon som någonstans stack ut och var lite utanför familjen men aldrig riktigt?
Ja, näst äldsta juristen hade jag sagt nog. Han var ju mycket utanför. Så han stack ut väldigt mycket. Så han missade väldigt många år av våran barndom faktiskt.
Mm. Tack för att du delade med dig. Jag vet att det kan vara svårt så här, att prata tillbaka i tiden och lite sådär. Men jag tycker att du gör det galant.
Tack så mycket.
Tensta, Stockholm. Berätta om Tensta.
Tensta för mig var en plats jag aldrig i hela mitt liv hade tanken på att lämna. Jag ville föda barn där, gifta mig med Tensta barn och göra allt i Tensta. Och det var väldigt soligt, mycket gemenskap, mycket tillhörighet. Och i och med att våra föräldrar var så frånvarande och hemmet var inte hemma, det ledde till att jag var ute och skaffade min egen familj ute. Vi bildade vår egna familj ute. Och så när solen slutade skina i Tensta och det var alldeles för mycket mord på våra gator, du vet, det var så normalt att se ett lik, att det blev den här oh my god, kolla vem som ligger där, vi ska gå och titta. Men jag var aldrig den ungen som kunde gå och titta på att någon ligger död där. Jag var så, det är en död människa, vad är det jag ska titta på? Fattar du? Jag kommer inte kunna sova, för jag minns själv när jag hade förlorat min vän 3 veckor, alltså jag var uppe och hans ansikte kom upp på mig. Så det sista jag ville att jag frivilligt ska promenera till ett lik, men vet ni, så många människor har dött, det blev så normalt för oss. Och det var massa barn runt omkring det här liket och man skulle filma det här liket och du vet så här, sprida på Snapchat eller skicka till varandra. Och du vet, och det blev så här, vad är det här för någonting? Och du vet, till slut det blev bara fler och fler människor som gick bort. Och du vet, till slut mammorna var tvungna att göra deras egen insats. De var ute innan polisen, de var ute innan ambulansen, du vet, det är så här, alla mammorna är ute. Och jag kunde inte gå ut och härja med min mamma, fattar du, eller hjälpa till. Och jag var alltid den som stannade hemma, för det var för tungt för mig att bära. Men sen kom dagen där jag förlorade min äldsta bror oskyldigt. Han var en läkarstudent, han hade ingenting med gatan att göra alls. Och där och då...
Det var din bästa vän?
Det var basically min bästa vän. Han var den enda människan som såg mig. Han var den enda människan som älskade min poesi. Exakt den videon som du tog upp i Det bästa poet. Han hade alltså kopplat den till tvn och du vet, han tittade om så många gånger att han till slut kunde dikten utan till. Och han älskade min poesi och han alltid stöttade mig. Och, han var bara allt som var tryggt för mig. Han var min tryggplats. Och när jag förlorade min tryggplats igen, den chocken och den, jag blev väldigt äcklad ifrån mina gator. Jag började hata mina gator. Jag började hata alla människor som hade med det att göra. Men jag även fick mycket mer kärlek till mammorna. Jag fick mycket mer kärlek till syskonerna. Jag fick mycket mer kärlek till att de känner det jag känner. För det är väldigt många som senare har gått bort oskyldigt. Och det var där och då jag någonstans förstod att jag en dag när jag blir lite äldre och jag fortsätter på benen, att jag kommer göra någonting åt saken. För att jag såg aldrig hämnd, eller jag såg aldrig att jag vill gå ut och leta efter människorna som har skadat min bror eller se till så att de skadas. Det är inte jag, det är inte min karaktär. Jag kan inte, men jag kan inte heller säga att man inte blir arg. Jag kan inte heller säga att man inte vill också skada, fattar du? Men jag är inte kapabel till att göra någonting sånt.
Vad gjorde du med din ilska?
Med min ilska, jag hade inte råd att göra någonting för att min mamma ligger, alltså, hon kan inte gå upp ur sin säng. Hon har ingen styrka i hennes ben. Jag var tvungen att gå och jobba samma dag. Jag fick reda på det. Nästa dag var jag uppe och jobbade. Och jag kände bara så här, vad ska jag göra för att kunna underlätta för min mamma och kunna göra det han gjorde. Så jag försökte fylla hans skor och vara den personen för henne. Så jag sökte mig till väktarutbildningen. Där jag tänkte, okej, det är snabbt och där kan jag se till så att jag hjälper henne. För att min mamma kan inte ställa sig upp och gå och jobba. Alltså hon kan inte. Och jag kan inte få henne att gå och jobba heller. Så jag gick och jag var väktare i några år och jag hjälpte till med allt hon ville. Så basically, alltså hela min lön gick ut på henne. Och jag jobbade natt, du vet, det var många nätter, men till slut, du vet, jag fick någon typ av psykos.
Vänta
okay.
lite. Ja. Tack för att du delade med dig. Vi kommer komma fram till det. Jag vill backa lite grann. Din bror, som gick bort. Berätta.
Vad ska jag berätta om honom?
Vad som hände i dig och den tidpunkten?
Vad som hände i mig? Ja, jag kände väldigt mycket ilska.
Om vi säger så här. Ja. Jag förstår. Om vi säger så här. Den stunden. Minns du vad det var? När du fick samtalet? Eller liksom hela...
Okej, jag minns att jag jobbade i Kista Galleria. I en klädbutik. Och jag minns att min nära tjejkompis hade ringt mig. Hon bara, stäng av din telefon. Svara inte på några samtal. Hon bara, svara inte på några samtal. Jag bara, vadå svara inte på några samtal? Vad är det som har hänt? Varför ska jag inte svara på några samtal? Hon bara, nej, jag vill inte att du svarar på några samtal. Och så fort du slutar, du möter mig. Och sen så var jag så här, jag bara, okej, skumt. Sen så ringer min mamma mig. Och min mamma hade varit på hon skulle gå på ett bröllop i Malmö, så hon var inte i Stockholm. Och hon skriker och och hon gapar och det är mycket som händer. Och hon är så här, Jenny, du måste åka hem nu. Och jag säger, mamma, jag är i jobbet. Hur ska jag åka hem? Hon är så här, det spelar ingen roll. Hon bara, droppa ditt jobb nu på en gång. Och bara, kom och åk till Tensta och kolla vad är det som händer. Någon har slagit sönder din bror. Din bror ligger där med blod. Och jag var så här, va? Vilken bror? Du vet, så här. Och hon är så här, men Mohammed, du vet, så här. Och jag var så chockad och jag var så här, något måste ha blivit fel. Och då tänkte jag, han jobbar ju ändå sent i taxi, du vet, någon kanske försökt råna honom eller någonting på hans klocka eller någonting, du vet, det var så här, någon slags mål måste ha skett. Och hon ringer och hon ringer mig flera gånger, min telefon, den blev varm till slut. Och hon är så här, har du gått? Och jag var så här, mamma, du ringde mig för en sekund sen, hur ska jag landa i Tensta så snabbt? Och sen så, vet du, ringer jag min tjejkompis. Och när jag ringer min tjejkompis, då ber jag henne att komma och avlösa mig. Och jag vet inte ens om det är lagligt eller någonting. Men jag var så här, du måste komma och avlösa mig nu för någonting hänt med min bror. Och hon var så här, ingen stress. Så hon åkte in till Kista direkt och hon jobbade åt mig tills man skulle avlösa mig. Och då hade min näst äldsta bror ringt mig och sagt, ja, men vart är du någonstans? Jag bara, jag är på väg till Tensta nu. Han bara, okej, jag möter dig så fort jag landat i Tensta. Jag bara, okej. Och då hade jag landat i Tensta och då kom han med, han hade plockat upp mig och sen så satt jag i bilen och då var hans två vänner inne i bilen också. Och då, han sitter i passagerarsätet och han tittar på mig och han säger, jag har dåliga besked. Jag bara, vad för besked?
Fortfarande så?
Fortfarande, vadå?
Så vet du inte.
Nej, fortfarande, jag vet inte vad det är som har hänt, fattar du? Och sen säger han, jag har dåliga besked. Jag bara, vad är beskeden? Han bara, jag har dåliga besked. Jenny, våran bror har avlidit. Jag var såhär, okej. Sen jag gick av bilen, jag bara, vart är han? Han bara, Faisa, du vill inte se honom i det skiftet. Jag bara, jag bryr mig inte, vart är han? Vart är det han ligger? Fattar du vad jag menar? Och då han var såhär, Järvafältet. Och jag var såhär, Järvafältet? Varför ska han ligga i Järvafältet? Vad har han att göra i Järvafältet? Han har ingenting att göra i Järvafältet. Och då jag blir arg istället. Jag går från att vara chockad till att jag blir arg. För jag säger, varför ligger han i Järvafältet? Vem är det som har tagit han till Järvafältet? Vad är det du inte berättar för mig? Fattar du min inne? Jag bara, vad är det som har hänt? Så han var så här, Faisa, du är uppe i varv just nu. Han bara, det är inte läge för dig att gå. Så jag ringer min släkting och jag säger, vart är han någonstans? Och så jag tittar på vad jag hade på mig. Och jag kände inte att jag hade lämpliga kläder för att möta mina släktingar. Och då jag var så, okej, jag måste gå hem och byta om. Så jag går upp jag åker upp med hissen och sen i luftgången jag ser två poliser. Och sen efter jag går förbi polisen och de säger vi behöver prata med dig. Och jag har inte tid att prata med dig just nu. Och sen jag ska sätta in nyckeln i nyckelhålet. Mm. Mina nycklar går inte. Och jag säger, vad är det som händer? Varför funkar inte mina nycklar? Och då min faster är så här, hon bara, de har gjort någonting typ så här. Och så jag går till dem, jag bara, kan ni öppna upp? Jag behöver byta om. De bara, nej vi kan inte göra det. Jag bara, vadå ni kan inte göra det? Jag bara, öppna upp mitt hem. Och de bara, så här, du måste följa med till stationen. Jag bara, jag behöver följa med till stationen. Jag bara, varför ska jag följa med till stationen? De bara, för att du ska svara på lite frågor. Och jag bara, så här, ser det ut som att jag har tid att svara på frågor? Min bror ligger i Järvafältet, jag har inte tid att svara på några frågor. Och de bara, så här, men jag bara, situationen kommer inte bli bättre av att du inte följer med. Du måste följa med. Och då jag var så här, jag följer med på ett alternativ. Och de var så här, de bara, vad? Jag bara, att ni öppnar upp min dörren efter jag har pratat med er. Sen de var så här, de bara, okej. Okay. Sen jag följer med dem till stationen. Och sen de ställer mig en hel massa dumma frågor som jag inte kan svara på. Och jag är så här, jag vet själv inte vad som hände.
Vad var det för frågor de ställde?
Och de var så här, vart var han? Vad gjorde han? Och du vet så här, och jag var så här, sist han pratade med mig, jag minns att jag halvsov och han hade kommit till min dörr och sagt så här, Faisa jag behöver nycklar. Och jag var så här, nycklar till vad? Du har precis kommit från jobbet, vad är det du ska göra ute? Och jag och min bror, vi har den där jargongen, vi kan prata med varandra röster. Och han var så här, han bara, nej Faisa jag behöver dina nycklar, jag ska inte ge dig mina nycklar. Alltså du ska sova, du har jobbat, du ska inte gå ut, fattar du? Och allt det här i min sömn alltså. Sen efter han var så här, han höll på ett tag och du vet då jag var så okej, nycklarna ligger där borta. Och han var så okej, jag älskar dig min prinsessa. Och det är någonting han alltid säger innan han går ut till jobbet, innan han gör någonting. Jag fattade, så de hade frågat mig och till slut, vet jag var ju så arg och upphetsad. Och när jag är arg och upphetsad, jag kan svara på några frågor. Och sen jag lugnade ner mig för att det hjälper inte att jag är så arg. Och sen så svarade jag på det jag visste. Och sen efter de bara så här, hans telefonnummer, hans telefon. Har du sett någonting? Vet du om vem han kan möta? Jag bara, nej jag vet inte om vem han kan möta den där tiden. Men han hade en kompis som jag, alltså senare när jag hade lugnat ner mig, kan tänka mig som kan ta ut han den här tiden. Och sen så, vet du, det var det. Och sen så när jag blev klar så hade jag sagt, jag bara, ska ni öppna upp min dörr eller vad är det som händer? Jag bara, eller ska ni boka hotell till mig och alla mina släktingar som är på väg till oss? Och då gav de mig nya nycklar.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla.
Kände du att polisen bara var helt känslokalla och inte respektfulla i det här?
Jag kände verkligen att de inte kunde förstå. Och de mötte inte mig helt ärligt för att jag ville gå in hem och byta om. Och jag hade jättegärna följt med dem efteråt. Men jag kände att de var jättekalla faktiskt. Och i den där och då stunden kunde jag förstå varför man hatar poliser. För att det var inte som att mitt hem var en brottsplats. Och det var inte som att de... Vad är det de ska hitta där? Helt ärligt. Det var inte som att han gick borta. Då hade jag fattat. Men jag kände bara även i förhöret att de var inte mötandes alls.
2015 så... började ju den här konflikten, Järva-konflikten, och jag vet att du har pratat ganska mycket om ursäkta mig, om själva konflikten och sådär, så att det kanske blir urvattnat och sådär, eller rättare sagt, kan den här konflikten bli någonting som är utvattnat? Känns det som att vi har tagit för lätt på den?
Det känns ju som att vi har tagit alldeles för lätt på den, för att när de här två killarna gick bort så kunde polisen göra en hel del, de kunde göra mycket mer jobb, men det behövde gå så här långt och nu det är för sent. Nu är det för sent.
För den håller på fortfarande.
Den håller på fortfarande.
Vi pratar ju som att den är över.
Och nu den har spridit sig. Det är inte bara i Järva, det är inte bara i Västerort. Nu den är överallt runt om i Sverige. Nu finns morden i de finare ställena. Och det känns ju som att även i min bok, jag drar ju två paralleller mellan andra Sverige och vårt Sverige.
Precis.
För att i vårt Sverige... man bryr sig inte så mycket om det. Det finns inte så mycket resurser man ska lägga på oss. Och de hade kunnat lägga en hel del resurser när saker och ting hade börjat om de tog det på fullaste allvar. Men nu när det har kommit in till dem, då ska det pratas, då är det allvarligt. Men när våra gick bort, och det hur många människor som helst, jag kan inte räkna med fingrarna, jag kan inte räkna med fingrarna hur många människor som har gått bort ifrån de utsatta områdena. Men de har inte brytt sig. När våra syskon har dött oskyldigt, de har inte brytt sig. Och alla som har dött har varit kriminella. Min bror var inte kriminell. Han var en läkarstudent, 4 barns pappa, en taxiförare. Och det är hur många unga människor som har gått bort, som har varit på fel tid, fel plats. Och nu när sprängningarna händer och det är väldigt många oskyldiga människor som dör också. Det har gått för långt. Vi hade kunnat stoppa det innan det kom till att man sitter och spränger fel port och håller på så här, om vi hade fått rätt resurser redan från hela första början.
Vad skulle de rätta resurserna vara?
Alltså, poliser i områdena, lägga vikt på skolorna, se till så att barn får en bra utbildning så att de inte heller känner av att de är misslyckade. Du vet, när man går ut ur gymnasiet med inga betyg och jobben tar inte emot en och man lägger inte någon vikt på det heller, och inte ser speciella barn som har svårt med koncentration, du vet, och man redan började tidigt vattna de här barnen, något hade hänt. Om våra föräknar hade sett oss, när jag förlorade min kompis, det var ingen lärare som hade frågat oss om hur vi mådde. I fritidsgården tog man inte tag i det. Man tog inte tag i det någonstans. Så man hade kunnat navigera oss åt rätt håll redan tidigt. Men de gjorde inte det.
Att navigera åt rätt håll, det är ett jättebra uttryck. Jag tänker, om vi ska prata om hur navigerade du dig själv känslomässigt som ung somalisk kvinna åt rätt håll mitt i den här våldsspiralen?
Min penna, min poesi. Det är det enda sättet, för att när jag skriver, jag utlöser så mycket känslor som finns inuti mig. Jag gråter alltid när jag skriver min poesi, för att jag skriver direkt från mitt hjärta. Och när jag har skrivit klart en dikt, jag känner verkligen så här, som att en tung sten i mitt hjärta har försvunnit. Men jag vet om att många människor har inte den kapaciteten till att skriva. Många människor kan inte uttrycka sina känslor. Jag tänker bara ibland så här, hur känns det att gå runt med så mycket i sig själv och inte kunna navigera sig själv? För när du skriver av dig, någonting händer. Någonting vackert händer med dig. Men vad händer med de som inte kan? Vad händer med de som bara går runt med det här och går runt och går runt? Det är klart att man spricker. Det är klart att man spricker och gör sjuka saker. För att det är så, det är så här, jag känner bara så här, om lärarna hade gjort någonting, om politikerna hade gjort någonting åt saken, och även uppmärksammat det redan tidigt.
Ja, för att det där är också en fråga som jag tänker så här, känslor och tankar kring hur massmediepolitikerna har hanterat allting. Det har vi redan börjat toucha och så där.
Jag är ganska snabb.
Men det är jättebra, det missförstår mig rätt. Det jag tänker är mer, det har ju gått 10 år. Hur mycket, alltså vi vet ju att dödsskjutningen fortsätter och nu är det så här, det är omfattande, precis som du säger. Men hur tycker du nu att massmedia och framförallt politikerna hanterar hela den här situationen än idag?
Jag känner verkligen så här att media har ett stort finger i att det har blivit så allvarligt till att många andra unga vill.
Tänker du på att man har gett till och med ett namn?
Exakt. Så när man läser en artikel och ser att den här människan hade den dyraste klockan och körde den fetaste bilen och sov i det huset, och även ger de här människorna, alltså de skriver, de ger de här människorna deras smeknamn ute på media, och det gör ju så att de här killarna får ett typ av namn, de får ju status. Du vet, de här killarna, om de bara var kriminella människor ifrån någon förort, vi från andra sidan hade inte vetat vilka de är. Alltså nästa tunnelbanestation hade inte ens vetat vilka de här killarna är, fattar du? Men när man läser på media om dem, vart de sover, vilka lyxställen de sover i, det blir ändå som att, okej, de är ju de nya kändisarna. Och förut, i din tid säkert, jag levde ju inte där, men det var ändå att man såg upp till rappare som gjorde något bra. Man såg upp till eldsjälar på riktigt, för att det var de som hördes och syndes. Men nu syns inte eldsjälarna längre, för att de här kriminella killarna har tagit all plats.
Betyder det att eldsjälarna har försvunnit?
Nej, de har inte försvunnit, men de är inte viktiga just nu. Nej. Så det blir att deras arbeten hörs inte, för att de här människorna har tagit all plats. Och vad då? Ungarna ser det här. Ungarna ser statusen de får. Ungarna ser hur kända de här människorna blir, och de blir ju de nya ikonerna. Och då vill jag bli som min ikon som sitter på den tronen som media även har gett dem. Så de har ju gett dem den här spotlighten. Och jag förstår att journalister behöver göra sitt jobb 100%. Jag förstår att man behöver säga det som händer, men du kan säga sanningen utan att själv glorifiera det. Utan att själv, för det känns ju det som journalisterna skriver, att de själva glorifierar det. Så det är så här, det är ju som att de har ett finger i spelet, helt ärligt. Och det gör ju så att för när grabbarna hörs på Aftonbladet, får framsidan, det är klart att de blir glada. Det är inte som att det blir negativt. De älskar ju journalisterna. De älskar journalisterna, att journalisterna uppmärksammar deras arbete. Och även gör så att de sänder ju ut ett meddelande. Och de vill ju att deras fiender ska veta. Och det är ju som att...
Interesting.
Vad känner du kring den biten?
Kring journalistiken eller sådär? Nej, men jag håller ju fullkomligt med. Jag var ju lite inne på det för ett gäng år sedan också. När vi hade någon debatt någonstans där jag kan känna att just det här att man namnger. Men det så har det alltid varit. Det har varit så genom alla tider att man namnger olika konflikter. Man namnger personer. De får smeknamn. Och de blir någon form av... om vi nu pratar från orten så blir de så ortenprofiler. Och det lever man ju på ganska länge. Men det som jag tycker har varit väldigt, väldigt dåligt, det är hur man har dokumenterat andra sidan. Och när jag menar andra sidan, det är liksom baksidan. Offren, de personer som inte har varit inblandade så här aktivt, utan de personer som har varit på sidan om. Lite som du, systrarna, mammorna och sådär. Och jag själv som dokumenterar samhället har ju också haft svårt att få in sådana personer som gäster. Just på grund av att den andra sidan av journalistiken har tagit över. Och det blir lite orättvist, obalanserat. Så att jag håller med dig fullkomligt. Man vill ju så gott som möjligt kunna visa båda sidorna. Eller det helt omfattande. Där gör vi ett sämre jobb och sådär. Nu vill inte jag kalla mig journalist. Men jag är ändå en samhällsskildrare. Och så. Men sorry då. Sorg och förlust och sådär. Jag hör vad du säger, att skriva pennan och allt sånt där. Men de som inte har den kraften, den förmågan att sätta allting på papper. Mammorna, systrarna. Hur har de fått göra?
Jag vet inte riktigt om de har hanterat deras känslor på det sättet som de ska hantera det på. För att det är väldigt många människor som inte tror på psykisk ohälsa. Det är väldigt många som lever i förnekelse och... Det är väldigt många som inte vågar ta steget till terapi. Och jag har inte heller vågat göra det förrän det blev för mycket för mig. Så det är därför jag även skriver den här boken till dem, för dem. Och min röst är för dem. Jag skriver för systrarna och mammorna. Så att de förstår vad som händer med en. Och vad som händer hos oss, i oss. Och när de får se scenerna, du vet, med egna ögon. Och de blir så här, vad är det som händer? Och det är så här, det händer samma sak i ditt liv. Jag lever inte någon annorlunda liv än vad du lever. Men det ger dem också en typ av förståelse till vad som händer när man söker terapi. För att hade jag inte sökt terapi hade jag aldrig i mitt liv hade kunnat skriva en bok till dem.
Kämpandet med terapi, det är också en process att man krigar med sina inre demoner och man försöker sätta namn på saker och ting och allt sånt där. Hur, jag ser att du blir påverkad, berätta om den processen.
Det var helvete. Det var helvete. Det var många gånger jag gick ur rummet för jag var såhär, vad är det du pratar om? För att han har lyckats trycka på rätt knapp. Det var jättejobbigt att sätta mig i den där stolen och gå tillbaka till situationer och gå tillbaka till vad som har hänt mig och gå tillbaka till mitt hem och även få det såklart av vad som har hänt i mitt hem och även betona av att det som har hänt i mitt hem är inte okej. Och det var det var jättejobbigt när varje möte jag hade gått på. Mitt huvud vägde, min kropp vägde, jag kunde inte äta, jag kunde inte sova för att det var lika jobbigt att gå igenom det och prata om det. Men någonting hände när jag inte slutade gå och fortsatte och slåss med dem. Och jag minns att,
minns du ögonblicket då? Det är så här.
Ja, jag minns att det var en av mötena när jag uttryckte någonting och min terapeut hade sagt till mig, han bara, du glorifierar det jättemycket. Och jag var så här, det är det enda sättet jag kan acceptera vart jag kommer ifrån. Det är det enda sättet jag kan acceptera vissa av mina familjemedlemmar. Jag kommer aldrig kunna acceptera dem om jag inte glorifierar och romantiserar det. Men jag minns att när han berättade för mig och sa, Faiza, du är medberoende. Och jag bara, medberoende, vad är det? Och när jag fick reda på vad medberoende var och landade i att jag var medberoende, då...
Jag tänkte ju säga det till dig i början, men jag tänker att vi, men nu är vi ju där. Och om vi tittar tillbaka på vårt samtal, de här vuxna barnen som jag pratar om, tapetblomman, rebellen, clownen, det är ju medberoende. Det är barn som är medberoende till sina föräldrar. Ett normalt sätt att hantera det är ju egentligen att kliva ut och säga, men så här ligger det till i den här familjen. Men det gör man inte, utan man försöker skydda den. Och så.
Precis.
Medberoende är ju, i vuxna barn är ju barn som uppför sig som vuxna.
Precis.
Men som vuxna är som barn. Och nu är du vuxen. Så om vi tittar tillbaka till 9-åriga Faiza, varför tror du att du ville ta ditt liv?
Ja, alltså jag ville ju ta mitt liv på grund av att, som sagt, jag inte blev sedd och inte blev hörd. Och jag kände väldigt mycket, mycket känslor som liten. Och mina föräldrar kunde inte hantera mina känslor. Mina syskon kunde inte hantera mina känslor. Och det ledde till att jag kände att jag var misslyckad. Och kände att det var fel på mig. Så jag kände så här att det var inte värt att leva.
Och om man sa till dig att det inte var liksom fel på dig och att du inte är misslyckad. Var det något som du tog till dig intellektuellt? Känslomässigt? Inte alls. Hur kunde man övertyga dig om att du var en fin person och duger som du är?
Det gick inte att övertyga mig. I senare dagar också när jag blev äldre. Mina vänner kunde inte övertyga mig. Livet kunde inte övertyga mig. Men när jag satte mig i den stolen med min terapeut och började gå igenom allting. Och började se de känslorna som jag har grävt ner så länge högt. Det var där och då jag fick arbeta med att se mig själv. Och när jag började se mig själv för den jag är. Och vilka kvaliteter och vilken människa jag är. Och mitt hjärta. Det var då jag började typ små älska mig själv, hade jag nog sagt. Och när jag skrev ner allt jag hade känt som liten. Jag grät så mycket i mina första kapitel. För jag vill bara krama om henne och säga åt henne att i alla de orden som jag sa till mig själv i vuxna dagar. För att hon var väldigt, väldigt skadad, mitt yngre jag. Och det ledde till att jag har gjort mycket destruktiva val i mitt liv för att jag inte har tyckt om mig själv. Men det är svårt att inte tycka om sig själv när man har målat upp sitt yttre så mycket. Mitt yttre var på topp, men mitt inre var helt skadat. Så jag var bara tvungen att övertyga mig själv först innan jag kunde ta emot någon annans övertygande, hade jag sagt.
Grattis.
Tack.
Rätt åt dig. Du. Den här resan, Borlänge från det här bröllopet och sådär. Jag har ju också läst hur du hanterade hela den grejen när du sitter där i baksätet och med din vän och sådär. Hur hade du hanterat den situationen idag? Hur tror du?
Jag vet inte. Jag kan inte se ett bättre sätt att hantera, eller jag kan inte se ett bättre sätt att hantera det, för det var så hemskt. Och jag tror det hade drabbat mig lika mycket oavsett hur långt jag har kommit med min egna resa. Jag tror inte jag hade kunnat hantera det på ett annorlunda sätt, helt ärligt.
För om vi tar fram i ljuset liksom vad det var som egentligen hände. Vi var på ett bröllop och ett gäng unga tonåringspojkar hade blivit stoppade några mil bort för att det var som ett dödskommando som skulle dit och massakrera hela tillställningen. Det skulle liksom bli det skulle ju bli ett blodbad, precis som det beskrivs i boken, men det stoppades i sista sekunden för att polisen stoppade dem på vägen. Hur, när du tittar tillbaka på den tiden idag, så här, vad tänker du, så här, vad känner du?
Nej, men alltså, jag tycker nog att det sjukaste var hur min familj hanterade det. Mm. Det var inte ens vad som hände. Och det var ju min familj typ skrattade åt situationen. Och jag var så här, varför skrattar vi åt situationen? Men,
du menar på plats där?
Alltså
eller?
På nej efter typ. Så här, det var inte som att vi satt ner och pratade om vad som hände. Utan det var mer så här, det var sjukt. Alltså skulle de döda oss alla typ så här. Och de refererade till filmer och jag vet inte vad. Och jag var så här... Nu förstår jag, för att jag är den känsliga i familjen, du vet, jag är den som så här, gråter av allt typ.
Mm.
Och är så här, de lyssnar aldrig på det jag har att säga, för jag är alltid jättekänslig. Men jag tror nog, vad frågan är?
Frågan är, hur tror du att du skulle hantera den idag?
Alltså,
nej förlåt, frågan var inte alls så, utan den var innan och du svarade att du vet inte hur du skulle hantera, men... Vad känner du när du tänker på den situationen? Så att det som du svarar på just nu är ju någonstans din uppfattning om vad du känner när du tänker på det som hände och sådär. Och så din familj och sådär. Hur skulle din familj beskriva dig? Hur skulle de beskriva dig? Om jag tog hit liksom så här, hur? Så här.
Min bror hade nog sagt att jag är rebellisk, att jag är envis och endast ensidig.
Du är enkelspårig.
Ja, exakt. Att jag inte kan se saker från andra perspektiv. Och han hade nog sagt känslig.
Mm. Vilken kombo.
Mm.
Så här, helt och så bara... hur skulle du beskriva dig själv då?
Jag skulle beskriva mig själv som rolig.
Mm.
Ödmjuk, snäll typ. Envis tror jag. Och väldigt rebellisk.
Skriva böcker. Det är ändå röda tråden i det här. Skrivandet har räddat dig. Skrivandet har belyst många människors situation. Skrivandet är förhoppningsvis, hoppas du säger ja, din framtid. Vad har vi på gång härnäst?
Jag gillar inte berätta vad jag ska göra next. Men jag
fair enough. Ja, men drömmar får man ju ha.
Drömmar, ja, min största dröm. Är att bli en person som senare bygger en bro för människor som inte kan uttrycka sig i skrift.
Mm.
Men har väldigt rika historier. Sätta dem med landets finaste redaktörer. Och få ut deras historier. För att du vet, vissa av mina tjejer, de är så här, bro, jag känner skit mycket. Men jag vet inte vad jag ska säga. Faktiskt ta telefonen och förklara i vad jag försöker säga.
Mm.
Och okay. Du vet, deras liv är så händelserikt. Men de kan inte få det på skrift. Eller så, här. Så jag måste ibland, vissa tjejer, du vet, vissa av mina tjejkompisar, de bråkar kanske med deras kille. Och då är jag så här, och jag sitter och skriver. Och det är så, här. Så jag vet ju om hur mycket alltså, de har att säga till världen. Hur mycket de har att erbjuda till världen. Men de hade aldrig, alltså, de hade inte kunnat skriva en bok. Och jag vet om att det är väldigt många unga personer som har drömmen om att bli en författare. Och skapa någonting. Men de som sagt har svårt för det. Eller behöver komma igång med det. Eller behöver lite coachning. Och även när de går till någon skrivarkurs. Kanske inte det är den bästa personen som skriver som lär ut. Och då blir det fel. Och du vet Sara, så de förtjänar också att sitta i de finare rummen. Så jag vill bara fortsätta erövra så att jag kan gå tillbaka och plocka några sköna karaktärer och göra någonting av det faktiskt. Det är min största dröm.
Bra drömmar. Du som inte ville dela med dig. Men vad värderar du som högt men som du anser att andra inte värderar lika högt?
Det var en svår fråga. Det var en väldigt svår fråga. Vad är det jag värderar högt? Vad är det jag vet inte. Jag kommer inte på.
Jag kan hjälpa dig. Du har gett mig 3-4 stycken.
Okej.
Okay. Att förmedla människors önskan och uttryck. Att kunna vara den man är oavsett.
Definitivt.
Och att ha integritet.
Oh, definitivt.
Nu svarar jag dem åt dig.
Tack.
Men också värna om heder. Värna om liksom, alltså sharaf. Värna om den. Det känner jag att någonting som du har. Men sen vet inte jag om du anser att gemene man inte har det. Men det är någonting som jag anser att du har. Mm. Och sådär. En annan sak som jag anser är att vi är lyckligt lottade som har fått ha dig som gäst. Det anser jag. Och jag är jättetacksam för att du kom. Och jag önskar dig det bästa i livet.
Tack så mycket, Victor.
Och framförallt ett gott årsslut.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.